Som jag sa förra timmen så behöver det inte med nödvändighet vara Guds lag för att allt det här ska vakna till liv. Det går ju bra att avskaffa Gud och ge människan människans lag istället. Det smäller lika högt. Effekten blir densamma. Och man behöver inte ens ge en lag i form av, vad ska vi säga, skrivna eller oskrivna regler och paragrafer. Ibland möter vi människor som uppfostrats efter principen, vad ska folk säga? Och det är ju alltså lagens välde. Det är bara det att det inte ens är en lag som man kan begripa sig på. Därför folk kan ju hitta på så här vad som helst, om vad som helst. Så att det tillstånd av främlingskap, ensamhet, utanförkänsla och självfördömelse som man skapar med lagens välde i alla sammanhang, det bättrar man också på med förvirring. Och att hjälpa människor som konsekvent fostrats upp efter principen vad ska folk säga kan vara ganska svårt. Det fortfarande handlar det ju alltså om att jag måste ha en rättfärdighet som är min egen, som sitter fast i mig och som gör att ingen kan anklaga mig för något. Fast man ju vet att folk kan hitta på anklagelser i de konstigaste situationer och för absolut ingenting. Till och med Jesus blev ju anklagad. Och gissningsvis kan det finnas någon ibland er. Vi är ju ändå cirka 30 här. Som blivit uppfostrade efter den metoden. Och till dig vill jag i så fall säga, var vid gott mod. Sök rening från människofruktan genom att söka Guds fruktan. Det är att frukta Gud som är god är något helt annat än att frukta människor som är onda. Och den du fruktar är i praktiken din Gud, vare sig du vill eller ej. Svårigheten för den, i synnerhet den som i kristen regi har fostrats efter principen vad ska folk säga. Svårigheten för en sån människa är att han också lever med frågan eller hon, vad ska Gud säga? Ungefär som Gud var som människor. Och återigen blir det ett arbete med att hjälpa människan att förstå att Gud är inte alls den hon trodde att han var. Det är evigt liv att lära känna Gud. Vi ska gå till Johannes 4:e kapitel nu. För att se ett praktiskt exempel på allt det här vi har talat om. Det är ju, kan vara välsignat att få ner det hela på jorden så att säga. Så man får se inte bara teologiska principer utan se att det fungerar i verkligheten. Och hur? Vi läser om Jesus samtal med kvinnan i Sykar. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler, det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och begav sig på nytt i Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup, varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså dens mor, och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, jag är som talar till dig. Så står det i grundtext. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt med allt som jag har gjort, kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom. Det här handlar om törst. Och det är ju intressant. Det är mitt på dagen. Solen blakar ifrån himlen säkert. Och kvinnan hon går för att hämta vatten vid en tidpunkt och vanligt vettigt folk låg och så middag. Antagligen för att hon inte ville träffa folk. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Så där kan man möjligen leva idag utan att väcka någon större uppståndelse, men på den tiden gick det bergis inte. Och när man sitter där på brunnskanten tillsammans och talas vid, så blir det ett samtal om törst och om vatten. Och Jesus talar om att det finns två slags törst. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, säger han. Men den som dricker av det vatten jag ger, han blir aldrig mer törstig. Ty i honom uppstår en källa med levande vatten. En som rinner dag och natt. Det finns två sorters törst. Och vi kan göra en liten parentes. Håll ett finger i Johannes 4 så går vi till Efesierbrevet 5. Där tror jag nästan hellre att jag läser ur 1917. Efesierbrevet 5 och 28. Nej, nu pratar jag 18 ska det vara. Efesierbrevet 5 och 18. Och dricken eder icke druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt levande. Låten eder fast mer uppfyllas av ande. För att uttrycka det lite banalt, människan är tom och längtar efter att bli full. Och då finns det i princip två vägar att välja på. Vin och helig ande. Nå, vilket är människan skapad för? Hon är skapad med en törst efter en helig ande. Men syndafallet innebar att människan fick en törst efter något annat än det Gud hade skapat henne för. Och vad är det för två sorters törst? Ja, vi kan göra en liten travesti, en liten förändring av den, vad är det, 42 salmen, som jorden trängtar till vattenbäckar. Så längtar min själ efter dina gåvor, o Gud. Som jorden längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter allt det du har skapat. Som jorden längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter att jag skulle bli lite bättre. I mig själv. Nej, så står det inte. Det är bara det att så lever vi. I oss själva. Som jorden trängtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Vad längtar vi efter? Eller rättare sagt, vem längtar vi efter? När vi grips av renlärighetsraseri så säger vi, jag vet vad jag tror på. Men när vi kollar i skriften och ser hur Paulus skriver, så skriver han, jag vet på vem jag tror. Och de här två slagen av törst uttrycker Paulus så fint i Romarbrevet 1 och 25, och det ska vi också slå upp innan vi går tillbaka till Johannes 4. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Amen. Vad sa jag då? Nej, Romarbrevet 1 och 25. Har jag sagt något annat så tar jag tillbaka det. För det är bara där det står så. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Amen. När Jesus möter kvinnan i Sykar så handlar det om törst. Men frågan är, vad törstar du efter? Och vad törstar hon efter? Upplösningen på historien tycker jag hör till det dråpligaste av alltihopa. Den är så osannolik så den nästan bevisar att berättelsen måste vara sann. Så där skulle vi aldrig ha totat till om vi hade hittat på den själva. Kvinnan ställer sin kruka och går in i stan och säger, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Det hade ju de gjort i årtionden. Det var ju inget nytt. Ja, så en till. Ja, ja. En sen. Men det hade hänt någonting med henne. Han hade sagt det på ett annat sätt. Han hade identifierat hennes törst och släkten. Och det hade inte de andra gjort med allt sitt fördömande och allt sitt pratande. Och allt sitt skvallrande. Som jag sagt förut, det är viktigt att se vad det inte står. Hon rusar inte in i stan och säger, kom och se en människa som äntligen låtit bli och tala om för mig allt vad jag har gjort. En tolerant och fin och trevlig och ja, han har gett mig min människorespekt tillbaka. Jag har fått mitt människovärde. Han har behandlat mig som en människa. Han har hedrat mig och respekterat mig. Ja, det har han ju på ett sätt gjort. Men det är ändå inte det hon säger. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han måste vara Messias. Och bara det att allihopa följde med ut ur stan kan ju vara ett bevis så gott som något på att allihopa måste ju ha vaknat ur middagslummen och undrat vad har hänt nu då? Vad hon ser förvandlad ut. Det måste ju vara något i hästväg. Den måste vi titta på. Och som det står lite senare hur de säger till kvinnan, nu tror vi inte för ditt vittnesbörd skull utan nu har vi själva sett. Vi förstår att han är Messias. Men hela samtalet handlar egentligen om törst. Hur Jesus identifierar hennes falska törst. Och talar om för henne, det finns ett helt annat sätt att släcka det här. Ett helt annat sätt. Du kan be mig om vatten. Och du ska få ett källsprång som rinner upp till evigt liv. Jesus är oerhört taktfull. Ja, samtalet överflödar av kärlek, men han är inte tolerant. Lägg märke till det, han är inte ett smack tolerant. Jesus är ingen humanist. Han sitter inte på brunnskanten och säger det att ja, du lever ditt liv och jag lever mitt liv och det är hipp som happ bara vi inte skadar varandra. Det är humanism. Utan han börjar att identifiera hennes falska törst. Och det måste vi göra. Det är inte hipp som happ. Du kan inte köra länge på vänster sida av vägen i ett land med högertrafik. Förrän det visar sig att du håller på att göra någonting som är tokigt. I bästa fall undkommer du med blotta förskräckelsen. Går vi till den grekiska och den hebreiska grundtexten och tittar på de ord som i vår svenska bibel översätts med synd, så betyder de samt och synnerligen att missa målet. Och i det finns egentligen ingen moralisk biton. Det är bara ett nyktert konstaterande. Det här går inte. Det funkar inte och kommer inte att göra det. Därför det är fel. Det finns saker som är rätt och det finns saker som är fel. Och det här är fel. Vi lever ju i en tid då laglöshetens hemlighet börjar göra sig allt mer märkbar. Och då vi avgör om exempelvis aborter är rätt eller fel genom folkomröstning. Alltså de flesta vill ha abort, ja då är det rätt. Om de flesta får för sig att falskdeklaration är rätt, så blir det rätt och vi legaliserar det och kanske till och med sätter upp statliga byråer för att hjälpa folk att falskdeklarera. Men så är det inte i Guds rike och så är det inte i verkligheten heller. Vi ska inte tro att vi kan springa från verkligheten. Jag vill mana dig som själavårdare. Om du ser att något är fel i en människas liv. Om du förstår att denna människa är olycklig därför att han lever sitt liv på fel sätt. Så gör du honom den största otjänsten i världen om du inte talar om det. Det är ju därför han är där hos dig. Kör han på vänster sida så måste du försöka stoppa honom och tala om att här råder högertrafik. Du får färre bucklor i plåten om du kör på höger sida. Det kan smälla där med, men det blir mindre. Och mindre ofta. Jag menar, vi antar att du får en förgrämd människa till dig. Och som klagar över att hon är så ensam. Någon gång och på något sätt måste du tala om för den människan att just genom sin grämelse och just genom att kräva kärlek av sin omgivning så blir hon ensam. Frågan är inte om du ska säga det utan hur. Och i detta hur ligger ju framför allt frågan, hur ska det här sägas att Kristus lyser fram? För du kan ha förläst dig på humanismen utan att veta om det. Och sitta där och tänka som så att ja, jag ska vara kärleksfull och lyssnande. Jag ska verkligen lyssna och älska den här människan och älska och lyssna och lyssna och älska, så kommer det att lösa sig så småningom. Det gör det inte. Det gör det bergis inte. Inte slutar hon att köra på vänster sida bara för att du sätter dig i bilen och åker med. Du får ju en smäll du också så småningom. När det krockar. Det är inte kärlek. Det är ingenting. Akta dig för humanismen. Vi kommer tillbaka till den mer. Om vi ska göra en liten utflykt igen från Johannes 4 så gör vi det till Johannes 1. Den 17 versen. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Johannes 1 och 17. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ja, så säger vi, var lagen inte sanning? Jo, det var den. Men det var en sanning utan nåd. Det var en sanning utan Guds närvaro. Det var den nakna sanningen, om du så vill. Jag tycker det är så förunderligt att se nu Jesus samtal med den här kvinnan. Hur det kommer nåd och sanning i nu nämnd ordning. Först sanningen om honom. 10:e versen. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Om du visste det. Åh, en sån skillnad. Om du visste det. Och så utspinner sig ett samtal om törst. Och kvinnan tycker att det var en märklig man det här. Han talar om något vatten, fast jag vet ju inte riktigt var han ska få det ifrån. Men det låter så fint det där vattnet. Och jag är ju så törstig. Herre, ge mig det vattnet. Gå och hämta din man. Därför det är hennes törst. Det är hennes falska törst. Gå och hämta din man. Ja, jag har ingen. Hon glider lite åt sidan. Nej. Det är helt riktigt. 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Där i sa du sant. Jesus gör det bästa möjliga av hennes halvsanning. Han bättrar på den till en helsanning. Taktfullt och kärleksfullt, men ändå. Och när han gör det, då mättas på något sätt all hennes längtan efter att bli älskad i befintligt skick. Hon kan till och med försonas med sig själv och med sitt eget liv. Och vi står återigen vid det som jag vill kalla mysteriet i det kristna livet. Det är att Guds närvaron löser oss från så mycket. Inte genom att svara på frågor egentligen. Utan bara det gamla är förgånget. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Och plötsligt är det i hennes liv. Plötsligt är hon i Kristus. Och låt oss nu här göra en viktig grundläggande iakttagelse. Och det gäller de här 2 slagen av törst. Jesus säger att den som dricker av detta vatten blir törstig igen. Och var och en som har jobbat med alkoholister vet att den som försöker släcka törsten med vin, han blir mycket snart törstig igen. Det är som att försöka släcka en eldsvåda med bensin. Den sjuka törsten växer och växer ju mer man försöker släcka den. Det är bara törsten efter Gud som verkligen kan släckas på ett sunt sätt. Inte så att ens gudslängtan upphör, men så att den övergår i det tillstånd som kallas frid, shalom i Bibeln. Det är alltid bra att hitta illustrationer och exempel så att man förstår vad det handlar om. Och ett av de bästa exempel jag vet, det ramlar dagligen antagligen in i din brevlåda och det är dagens tidning. Du slår upp sportsidorna. För där möter du idel människor som har satsat hela sitt liv på att nå ett visst mål. Det handlar inte alls om att dricka sig drucken av vin, utan det handlar om att komma 200 delar för någon annan ifrån en backe eller att peta in bollen en gång mer i mål än någon annan eller någonting sånt här. Eller att slå någon på käften så att man kan räkna till 10. Och så får du då liksom ana dig till, för att det brukar finnas personliga intervjuer med olika idrottsmän. Till exempel någon trestegshoppare som brutit en tå. Det är ju inte hela världen, den läker ju. Oj, det är hela världen. Och hjälp, hur ska jag nu kunna överleva fram till dess att jag kan skutta 3 steg igen? Och runt detta märkliga fenomen att hoppa 3 steg liksom bleknar allt annat bort. Det får en dominans i människans liv som är kopiös, otrolig, fenomenal. Om det bara inte var så att vi hade vant oss vid den, därför vi lever så allihopa och tycker att det här är inget konstigt. Det är något väldigt konstigt. Den människan har satsat hela sin livstörst. Den som Gud hade lagt dit för att han skulle törsta efter honom, den har han istället riktat mot ett nytt mål, nämligen att kunna hoppa 3 steg längre än någon annan. Och det är Gud för honom. Det är det tillvarons centrum som allting liksom flockar sig kring. Jag brukar använda uttrycket intressedominans för att ni ska förstå vad det här handlar om. Om jag riktar den gudslängtan som Gud har skapat i mig till något skapat, så börjar det skapade som jag älskar att växa sig stort i mitt liv. Det blir min Gud, min avgud om du så vill. Och den avguden äter upp hela mitt liv. Man ser det här nästan allra tydligast när man jobbar med missbrukare. Sätt dig i väntrummet på en alkoholklinik. Och lyssna till vad folk talar med varandra om i väntrummet. Det är fyllor jag haft och fyllor jag kommer att ha. Fyllesnack handlar om fylla. Och det kan man ju kanske tänka sig att ja. Om det kommer en riktigt nersupen och berusad person och behöver hjälp, så kanske han pratar om fylla. Det märkliga är att när du sitter där och tjuvlyssnar, så kommer du ganska snart att träffa sådana som kommer prydliga och snygga och i fin kostym och haft jobb i 3/4 år och varit nyktra och fått lägenhet och allt möjligt. Och så slår de sig ner på en stol och så sitter där någon annan bredvid. Vad pratar de om? De pratar om fylla. Det svåraste när man ska hjälpa en missbrukare ut ur missbruket är att få honom intresserad av något annat i livet än fylla. Att få honom att prata om något annat. Att bara få honom att läsa en bok som inte handlar om fylla. Han kan till nöds tänka sig att gå på Ullevi och titta på en match. Om man bara får ha en kasse med sig. Den så kallade påssjukan. Men får han inte ha den, så är också matchen meningslös. Han har satsat sitt liv på att släcka törsten på ett speciellt sätt. Och det speciella sättet växer över alla gränser och dödar allt annat. Ibland kan man se en liknande variant. Om vi ska gå över på, så att säga, på församlingssidan. Ibland möter jag människor som satsat hela sitt liv på att få nådegåvor. Som har bestämt sig för att jag ska ha kraftgärningarnas nådegåva. Och det går så till att jag talar i tunga 5 timmar om dagen. Läser Bibeln 8 timmar om dagen. Står på ordet resten av dygnet och tar auktoritet. Och när de har hållit på så där i ett par år, så kan de vara så utbrända så att de kommer till själavård. Det första man liksom måste göra, man får ta emot dem ungefär som man tar emot en drogad missbrukare. Och det kan låta konstigt. En och annan av er kanske tycker att jag överdriver nu. Jag skulle önska att jag inte har sett så många av den här sorten i mitt liv som jag har. ska man inte söka nådegåvor? Ni ska vara ivriga att söka nådegåvor, säger Paulus, och använder ett ord som egentligen betyder ni ska vara fanatiska. Var zeloter, står det, i att söka nådegåvor. Jo visst, men för Guds skull och inte för min egen. Man kan älska gåvorna istället för givaren, också på det området. Köttet är outtröttligt i sina försök att ta över. Och när köttet bara får specialisera sig på ett speciellt sätt att släcka sin törst och går igång med det på allvar, då växer den törsten över alla gränser. Eller vi tänker så här. Du har en systerdotter som är 18 år. Och så tänker du, vad ska jag ge henne julklapp? Jag prenumererar på Veckorevyn åt henne. Och så får hon Veckorevyn i brevlådan ett helt år. Och i den finns det artikel efter artikel efter artikel om hur smal man ska vara för att visa sig på badstranden. Och efter ett tag så tänker hon, jag måste banta. Och så börjar hon banta. Och så får hon hela sin livstörst inriktad på detta att väga lite mindre. Och rätt vad det är så finns det ingenting i världen som betyder något längre för henne. På något konstigt sätt. Och hon får en sjuklig lust i att gå ner från 34 till 33 kilo. Det finns en törst i oss alla. Och Herren vill lära oss att vårt liv blir sunt när hans person är föremålet för vår törst. Och du har inte styrförmåga över din törst, inbilla dig inte det. Men du kan be till Gud. Låt min törst få vara efter dig. Och så minns vi Jesu ord att om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Detta sa han om anden. Och de flesta av oss som har varit med ett tag, och det har vi kanske allihopa, vi har varit med och sett människor bli andedöpta. Och ibland har vi varit med om att se att människor inte blir andedöpta. Och vi ska inte inbilla oss lika lite här som på helandets område att vi kan förstå Guds rådslut och Guds handlingar med en människa. Men ibland kan man ana att människan hade mer törst efter andedopet än efter Herren. Och då kan Herren säga ibland så här lite finurligt att du får stå på väntelista, kära vän. Så blir du så småningom törstig efter mig istället. Ibland försöker vi hälla vatten i folk även om de inte är törstiga. Kom på bibelstudier även om du inte längtar efter Gud. Det är alltid nyttigt att gå på bibelstudier. Du vet, om man har sett en människa som varit ute i öknen några veckor och kommer torr som ett gammalt skinn, invacklande i ens lägenhet, och så ger man honom 2 liter vatten att dricka plus lite koksalt, och så där ska det ju vara också så han inte blir utspädd i onödan. Och så ser man hur han pignar till. Och så tänker man, det var ju fantastiskt. Nu ska jag hälla vatten i alla som ser dåliga ut. Ja, men det är inte alla som är törstiga. Om du häller 2 liter vatten i en som inte är törstig så mår han inte bra. Ibland måste man som själavårdare vänta tills en människa är törstig på rätt sätt. Och det har du ingen kontroll över. Ibland kan man bli så uppfylld av längtan efter att, som den tänkande lantbrevbäraren, får ställa allt till rätta i Guds ställe. Att man börjar hälla vatten i dem som inte är törstiga. Det är inte säkert att det blir någon succé med det. Och Jesus gör inte så. Han identifierar att det finns en törst i kvinnans liv. Han uppenbarar den för henne hur falsk den är. Och hjälper henne att rikta den törsten mot honom. Och där mättas hennes innersta. Där släcks törsten.